någon som vill passa på att resa på sig så är det helt okej. Om man känner att nu har jag suttit så där lite för länge. Så jag ska ju ändå stå upp en stund. Så för den som vill sitta ner. En sån liten enkel kroppslig övning vi använder oss av emellanåt. Härligt. Jag vet inte hur många som då har sett dagens tema. Det är ju lite utmanande. Det står där bland all text på den här affischen. På samma sätt förföljde man profeterna, står det i Matteus 5. När jag och Erika var i Indien för ett antal år sedan så var vi bland annat i Varanasi, hinduernas heligaste plats. Gangesfloden rinner igenom, det är dit man tar sina avlidna och kremerar dem och strör askan i vattnet och så vidare. En väldigt märklig plats på många sätt. Men på den här platsen så växer kyrkan så det knakar. Vi var med på en ledarkonferens med ett 50-tal kvinnor och män som vi förstod det som var församlingsledare då. Och när vi började höra oss för så förestod nog det här 50-talet ledare kanske 1000 husförsamlingar i området runt omkring i norra Indien. Så att många människor som har kommit till tro. Men det liksom medför ju också en viss, ett visst tryck kan man säga. När en del före detta kastlösa plötsligt börjar säga, men jag är inte kastlös, jag har ju ett värde. Så blir det en politisk fråga. Alltså då blir det ju plötsligt oordning i systemet. Och så när vi hade varit där vi hade pratat och plötsligt så skulle vi också, det är Erika som undervisar där framme till exempel, skulle vi dela någonting, det kändes ju lite så här. Träffar vi församlingsledare som begrundat många församlingar och fört många människor till tro och man känner sig ganska liten i det här sammanhanget. Och efteråt så skulle vi då sitta i lite mindre grupper och dela erfarenheter. Och där är det några i den gruppen som jag sitter i som börjar prata om att ja, men vi går numera till en by här borta. Och delar evangeliet. Men när vi kommer dit nu så vet de ju vilka vi är. Så det blir ju ett visst motstånd och de vill inte ha oss dit och de har jagat oss därifrån. Och ja, det har varit ganska oroligt. Hur gör ni? Ja. Ibland tänker vi att vi ska gå ut på torget och spela och så börjar det regna och så tycker vi att nu blev det jobbigt. Nej, men det blir väldiga kontraster. Alltså där de verkligen upplever ett fysiskt tryck, våra syskon, när de på något vis, bara för att de tror på Jesus och tar konsekvensen av det. Vi hade en muslimsk kvinna från Iran som kom till våran husförsamling som jag då är ledare för på Andersberg också. När jag inte är här så är jag ju på Andersberg med. Och det var en kvinna som kom som läste på högskolan. Hon kom dit tillsammans med en av våra vänner. Och vi sitter där på kvällen och lite grann kanske på slentrian, plockar fram gitarren, sjunger lite lovsång tillsammans och hon börjar storgråta, den här kvinnan. Och ingen av oss känner henne speciellt väl och man känner lite så här, här sitter en okänd kvinna i våran soffa och gråter. Vad ska vi göra? Och vi tröstar henne och pratar med henne och hon säger inte så mycket. Men när hon kommer tillbaka sen 2 veckor senare så säger hon det här. Det här som jag var med om, alltså det ni pratade om och sjöng om, det var precis det jag behövde. Det var precis det jag hade bett om. Jag förstår ju att det här är på riktigt, jag förstår ju att det här är sanningen. Men jag ropar efter Gud och så får jag möta den Jesus som ni pratar om. Men, säger hon, jag vet inte om jag vågar. För att min fästman, han skulle inte tolerera detta. Jag vet inte om jag vågar ta steget, för det får sådana konsekvenser att jag inte riktigt vet om jag är mogen för att ta de konsekvenserna. Alltså de här problemen med att det finns en konsekvens när vi står upp för vår tro finns både långt borta och väldigt nära. Och vi kanske själva har varit med om liknande saker som gör att vi ibland funderar över är det värt det? Eller att det i alla fall finns ett visst motstånd från oss att liksom våga steget. Vi har under våren här, precis som Kristina sa förut, haft temat dela. Dela evangeliet. Och så har vi talat om att sätta ord på våran tro. Vi har talat om, vad är evangeliet? Hur förklarar man det här med korset och Gud och att han kom och att han dog för våra synder och så vidare? Hur kommunicerar vi det till våra vänner och grannar? Och Så har vi talat om att leva ut vår tro, att det inte bara är ord utan att det också är medmänsklighet. Att vi med våra liv visar på den kärlek som Gud har gett oss. Och senast efter ett par veckor sedan så pratade vi om att älska varandra. Att det tar sig uttryck i församlingen. Den första församlingen så står det att de var omtyckta av allt folket. Därför att det verkade som att folket gillade det de såg. De kanske inte höll med om det de hörde alla gånger, men de gillade det där. Det var som att det var en attraktiv gemenskap som man kanske nästan var avundsjuk på innan man kom med. För det var ju en öppen gemenskap. Det var ju inte en exkluderande gemenskap på det sättet, utan det var ju välkommen. Och så såg man dem och så sa man se hur de älskar varandra. Och så märkte man att det stämde ju överens med vad de faktiskt trodde på. Precis som med Jesus. Många människor som följde honom, som älskade det han gjorde. Han såg de utsatta, han tog tid för de ensamma, han botade sjuka, han mättade de hungriga, han gjorde fantastiska saker. Han sa bra saker. Han talade om Gud som älskar varje människa, han upprättade människor. Han kom med befrielse, han kom med frälsning, han var älskad av folket. Och samtidigt så mötte han motstånd. Makthavarna, politikerna, skeptikerna, meningsmotståndarna. Det var de som inte gillade det de hörde. För att det störde. Han kommer med något nytt. Så det här har vi aldrig gjort. Det blir ju kaos. Nu börjar ju folk följa honom istället för det som vi faktiskt har bestämt att vi ska och så vidare. Han sa att nu skulle man tro på honom. Den som har sett mig har sett Gud. Han gjorde väldigt exklusiva anspråk. Och så gick det så långt så att man avrättade honom. Och på samma sätt så blev det ju med dem som följde honom. De blev utsatta för samma sak. De följde en som fick ge sitt liv. Av de där 12 så var det ju en Judas som svek honom. Men av de ytterligare 11 så var det bara en som inte blev martyr. Johannes. Men han blev landsförvisad och fängslad för sin tro. Och de andra 10 fick alltså dö för att de trodde på Jesus. I Apostlagärningarna 4 så står de Petrus och Johannes. Hur de ställdes till svars för sin tro inför makthavarna, inför stora rådet. De står där för att de har gjort någonting gott. De har ju varit barmhärtiga. De har ju helat den här mannen som är utanför templet. Och så tar de dem och släpar dem inför stora rådet. Och så får de stå till svars för att de har talat om den där Jesus. Det grejen. Att de tror på den där Jesus, så ställer de till med besvär, tycker man. Och Jesus, han säger ju i Matteus 12. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Saliga är de som blir förföljda. Inte riktigt lika skönt budskap som det här. De var omtyckta av allt folket. Men det är ju 2 sidor utav samma sak. Det finns ju båda de här aspekterna, tänker jag. Hos Jesus inte minst. Omtyckt, efterföljd, upphöjd. Wow! Och samtidigt, det där vill vi inte veta av. Alltså, vi ser det fortfarande. Både och. Varför ska man tala om förföljelse? Vi gör ju inte det så ofta. Det kanske vi inte behöver göra så ofta. Men det är ju ändå ett återkommande tema hos Jesus. Beräkna kostnaden. Så som jag har blivit förföljd kommer ni också. när människor hånar och förföljer det. Inte om ifall att kanske någon gång eventuellt, utan det verkar vara när det. Alltså som någon form av naturlig del av detta med att följa Jesus. Jesus säger, om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före. Att de förföljt mig. Har de förföljt mig, så ska de också förfölja er. Han säger så här: de ska utlämna er åt domstolar och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull som vittnen inför dem. Ni kommer bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Alltså tydligt, det finns ett pris att betala. Och han säger uttryckligen då att vi ska beräkna kostnaden. Jag tycker det utmanar mig det här att men, vi följer en som själv blev avrättad. Det han stod för, den han var, det ledde honom hela vägen till döden på ett kors. Och samtidigt såklart så finns det en mening mitt i det lidandet. Det är inte bara ett meningslöst lidande, utan det finns hopp. Ett hopp som är så mycket större än allt motstånd. I apostlärningarna då, hos Petrus och Johannes, så står det: när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Så det var ju inte deras utbildning eller deras vältalighet eller deras vad det nu skulle kunna vara som imponerade, som ändå liksom gjorde att de wow, vad är det? Utan det var deras mod. Det var deras frimodighet som på något vis gjorde intryck. Vad är det med dessa enkla män som gör att de visste ju att det inte så länge sedan deras mästare och herre blev fängslad, död och begraven. Och nu står de här och talar om detta. Och så förbjuder de dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Och där kunde det ju ha tagit slut. Ja, okej. Nej, men det är ju dumt det här. Det är bättre att vi hittar ett lite mer återhållsamt sätt. Att vi stänger in oss och så får den som vill försöka leta upp oss och se ifall. Och så är det ingen som blir lite så här illa berörd. Utan vi får ju försöka och nej, de fortsatte ju göra. Precis efteråt här så går de ju ut och gör precis samma sak som innan. De fortsätter att predika Jesus. De fortsätter att hjälpa de utsatta och så vidare. Och det är ett ganska klassiskt mönster. När evangeliet blir tydligt så väcker det reaktion. När Jesus lyfts fram så uppstår motstånd. Och genom kyrkans historia fram till nutid så finns det ju mängder av martyrer, kvinnor och män som mött motstånd och blivit förföljda på grund av sin tro på Jesus. Tänk det första baptistiska dopet i Vallersvik, norra Halland, utanför Frillesås. 1848, september 1848, så döptes 5 personer, kvinnor och män, i skydd av mörkret. Därför att man visste att det vi gör nu, det är ett lagbrott. Man får inte samlas utanför kyrkan till bönemöte utan att prästen är med. Det var en dansk pastor som rodde dit, inte från Danmark, men en bit ifrån. Och tog sig till den här platsen för att döpa dessa. Och så senare samma kväll så bildar man alltså första baptistförsamlingen tillsammans med dåvarande eller den nya pastorn F.O. Nilsson. Och det är ju historia detta. Det är liksom här startskottet för demokratin och för mycket av den frikyrkorörelse som vi ändå är en del av. Men de gjorde det med risk för straff och påföljder. F.O. Nilsson, pastorn i församlingen, blir först fängslad, håller på att avlida, håller på att frysa ihjäl i fängelset. Och sen blir han landsförvisad och håller sig borta från Sverige i 10 år tills dess att konvertikelplakatet då upphör. Och det blir tillåtet att till viss del samlas utan prästen och utanför kyrkan. Det är en del av vår historia, inte så jättelångt borta. Det här var ju en av anledningarna till att det var så många som emigrerade från Sverige. För att man inte fick utöva sin tro. I ett land som vi ändå kallade för kristet så var det ändå inte den friheten. Det fick konsekvenser. Men jag kan inte låta bli att tro på Jesus. Och så när baptisterna 70 år senare är där och reser ett minnesmärke till minne av det här som förfäderna har gjort på platsen där dopet ägde rum. Församlingen på 6 medlemmar har nu blivit 60 000 baptister i Sverige, tänk. Men det började där i det lilla, att de tog sin tro på allvar och inte höll tillbaka. Förföljelse är tyvärr inte någonting som bara hände förut. Det händer ju än idag. Inte minst runt om i vår värld. Open Doors kartlägger ju detta varje år. Hur det ser ut i olika länder. Just nu konstaterar man att det är runt 388 miljoner människor, kristna, som förföljs på grund av sin kristna tro. Det är en hög siffra. Det är väldigt mycket. Kristna är ju den största förföljda gruppen i världen. Det finns ju många andra som utstår förföljelse såklart, och tryck och så vidare, trakasserier och allt vad det kan vara. Men runt om i världen så är kristna den största gruppen som förföljs. 4849 kristna dödades på grund av sin tro förra året. Nordkorea är det farligaste landet att leva i som kristen, och därefter först utav Somalia. Fast av väldigt olika anledningar. Nordkorea är ju ateistiskt, socialistiskt liksom. Där får det inte finnas något tro på Gud överhuvudtaget. Somalia är ju mer islamistiska krafter som gör det svårt för de som lever där och tror på Jesus. Här i Sverige så kanske man kan tänka att motståndet är lite mer sofistikerat. Lite mer diskret, lite mer klätt i andra på ett annat sätt. Men det finns ju där. Det är klart en fråga om vad man drar gränsen för förföljelse. Men visst är det ändå så att man kan bli ifrågasatt, man kan bli förlöjligad, man kan bli utfryst. Man i vissa sammanhang står upp för sin tro. Sveriges kristna råd delade en rapport för några år sedan där man konstaterar att varannan kristen ungdom upplever att de blir kränkta eller mobbade i skolan på grund av sin tro. Varannan. Det är alldeles för många. Många döljer sin tro för att undvika trakasserier. Kränkningar sker ofta i skolan, även under religionslektioner. Och det beskrivs finnas en sekulär norm där kristna elever marginaliseras och där lärare ibland inte ingriper. Har du egna erfarenheter? Jag känner igen mig i det här. Att det finns ett tryck. Och då har jag vuxit upp på en plats i Alingsås som är... Vi var ju många kristna. Jag var inte ensam på något vis. Jag hade ju mitt stöd i att vi var ju många. Men ändå den här utsattheten. Förlöjligandet. Förkrympandet. Amen. Samtidigt som vi ju då ser i vårt land att det händer en massa saker. Unga människor inte minst som sa sin tro på allvar, som börjar leva ut sin tro på Jesus. Och då har vi det där igen. Hänger det ihop kanske? När man lever ut sin tro så får det också konsekvenser. Pratar man med de här ledarna i Indien eller på andra ställen där kyrkan är något mer öppet förföljd, kanske fysiskt förföljd, om vi jämför med Sverige, så är det ju ofta det de återkommer till. Att när vi tar vår tro på allvar, när vi står upp för Jesus, så kommer konsekvenserna som en naturlig del. Och då kan man ju såklart fundera över vad avsaknaden av förföljelse vittnar om. Om vi är så pass accepterade i många sammanhang att det inte finns. Att vara öppen med sin tro, det kan kosta vårt anseende. Det kan kosta relationer, det kan kosta vår trygghet. Vi vet inte riktigt vad händer om jag står upp för Jesus. Att vi sedan gör dumma grejer som folk inte gillar, det är ju inte förföljelse. Alltså ibland har vi ju gjort så dumma saker, betett oss illa, sagt saker som man bara, vad är det här? Och så blir människor arga. Och så kan man i vissa sammanhang kolla, nu står vi för vad han tror här och nu blir det. Det är inte förföljelse, det är bara ren dumhet. Här måste vi ju ändå skilja på olika saker. Vad är det egentligen som gör att människor inte tycker om det vi gör? Ibland behöver vi be om förlåtelse för vad vi har gjort när vi har gjort människor illa. Vi följer som sagt en som blev avrättad. Är vi beredda att följa Jesus även när det kostar på? Att stå upp för sanningen, att stå upp för det som är rätt. Det som Jesus har lagt på våra hjärtan, att även när det kostar på, är vi beredda att göra det? Vad är det egentligen som hindrar oss? Om vi funderar en stund så är det slutet på predikan. Vad är det som hindrar mig ifrån att dela min tro i olika sammanhang? Jag har ett litet klipp här, jag brukar ju ha det ibland, från antikrundan. Titta på detta.
Ja. Vad vet du om den här? Den stod på min pappas skrivbord i alla år. Han hade gem i den. Det är fantastiskt med den att den inte har spruckit.
Och även om han nu har haft gem i den,
ja,
så är den ju, målningen i den, den är ju makalös.
Ja, den är bra.
Och huvudet så där lite lagom på sned. Han lagt huvudet så lite på sned. Det står ju ett årtal.
Ja.
Vad står det?
1736.
Kan det stämma?
Ja, det tror jag.
Jag blev lite knäsvag när jag fick den här. Det här är definitivt den finaste antikviteten vi har haft här idag.
Okej.
Okay. Ja. Är sånt här värt någonting nu för tiden?
Ja, den är nog värd en del i alla fall. Så går det väl upp och ner med allmogegrejer.
Jag tror att kommer den här ut på marknaden så tror jag att det finns folk som är villiga att betala både 80 och kanske till och med 100 000 kronor.
Mm. Det var inte dåligt. Va?
Nej. Och så kommer du den sista på dagen. Håller oss på sträckbänken.
Jo, men jag har inte gem i den längre. Nu står det på en hedersplats. Du...
Min pappa hade gem i den. Den stod på hans skrivbord. Jag tycker det är fantastiskt. Just de här grejerna med antikrundan. När det kommer någon och så kanske det är någonting. Var har du haft den här någonstans? Jag har haft ett skåp i garaget undanstoppat ganska länge. Jaha, vet knappt vad det är för någonting. Jag har ärvt den. Och så plockar man fram den och så säger när den är 80, kanske 100 000 kronor. För det. Skojar du eller? Jag tänker att ibland är det så här med oss att vi har ärvt det här paketet. Vi har det med oss. Vi har varit med om det här. Vi vet att det är bra. Det är bra. Absolut. Vi träffas i kyrkan på söndagarna. Vi samlas lite då och då. Vi möts, vi ber, vi sjunger lovsång. Vi plockar fram gitarren, sjunger lite på slentrian. Och så plötsligt är det en kvinna som säger: det där, det är allt. Jag vet inte om jag vågar, men jag förstår att det är på riktigt. Det finns någonting mer här. Och jag tänker att vi behöver få upptäcka det ännu mer. Vi vet ju detta. Men jag tänker att Gud behöver göra något i oss igen och igen. Att vi får komma tillbaka till att det är på riktigt. Det vi håller på med, troget, det finns ju en anledning till det såklart. Inte bara för att vi tycker det är så kul att gå upp lite tidigare på söndagmorgonen. Utan för att vi vet att det här gör skillnad. Det gör skillnad i oss. Det kan göra skillnad i fler. Vi kan inte hålla tyst. Det var ju det de sa. Vi kan inte hålla tyst. För att det här, det är sprängkraft. Det är värt så mycket mer. Vi har sett i våra egna liv, vi har sett i andra människors liv, vi har sett frihet från missbruk, vi har sett upprättelse, vi har fått människor som har fått en sann identitet i Jesus. Vad håller oss tillbaka? Ibland tänker jag, i alla fall i mitt eget liv, att det är rädsla någonstans. Kanske ibland en obefogad rädsla, men ändå en fruktan över vad ska människor tycka, vad ska de tänka, vad ska de göra? Hur blir det egentligen? Kommer jag bli socialt accepterad? Och rädsla är ju knepigt, för att det är ju sällan rationellt. Saker vi är rädda för, det är svårt att bara tänka bort. Okej, jag ska inte vara rädd. Och så blir man nästan ännu räddare för att man liksom fokuserar på rädslan. Hur övervinner vi rädsla? Ja, men genom att sätta ord på den. Vad är jag rädd för? Vad är det egentligen som kan hända? Ibland kan ju det vara befriande att inse, men trots allt så har vi det väldigt bra i Sverige. Vi möter inte så oerhört mycket motstånd på det sättet. Och att också få tänka, han som är i oss är större än den som bor i världen. När vi träffas tillsammans, att vi delar den där rädslan och bär varandra. Att börja i det lilla, att dela tron i situationer där man kanske ändå är trygg. Som vi försöker göra här när vi pratar om att dela evangeliet, när vi träffas i bibelstudie och så har vi fått skriva lite där hemma på en trosbekännelse och så läser man den för varandra och så, ja men just det, ja, men så här är det. När jag ser på den här vepan så är det detta jag tror på. Så sätter vi ord på det tillsammans och så hjälps vi åt. Och så påminner vi varandra om evangeliet, om vad det gör, att det faktiskt gör skillnad. Och så får vi se på Jesus, att han är med oss alla dagar. Och att vara frimodig, det är ju inte att inte vara rädd, utan mod är ju att faktiskt gå trots att man är rädd. Det handlar kanske inte om att bli orädd så till den grad att jag fruktar ingen, utan kanske mer, ja, det här, jag tycker det är jobbigt men jag gör det ändå för att det betyder så mycket. Jag kan också känna att det är stressigt och ibland kanske jag tyvärr också nästan är likgiltig eller i alla fall inte riktigt tar det här på allvar. Känns det inte angeläget? Är vi för upptagna? Vad är det som håller oss fånga eller kapslar in evangeliet så vi inte delar det med andra? Tror vi inte att det behövs? Så illa är det väl ändå inte. Ändå fyller vi almanackan med så mycket annat. Jag måste hinna, jag måste göra, jag måste bli färdig, jag måste. Och det är så mycket. Vi ska hinna allt det där som alla andra gör. Och så ska vi dessutom vara lite kristna också. Det går ju inte riktigt ihop. Och ibland är det bekvämligheten. Att soffan är så där mjuk och god. Som gör att jag kanske inte riktigt vågar steget. Har vi det för bra? Vad är det som gör att jag inte delar evangeliet? Jesus säger så här: gå ut. Gå ut. Han säger inte sitt kvar. Han säger gå ut. Jag sänder er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så säger han att vi ska så. Och det är ju ganska jobbigt. Det finns ett visst motstånd i det. Jag har vänner som är bönder. Och så när man säger lite sådär att ja, det är mycket nu och det är väldigt stressigt fram till semestern. Jaha, du har semester. Ja, trevligt. För att vara bonde, det är ju en livsstil. Kanske man har någon liten ersättare man kan sätta in någon gång ibland. Men det är ju verkligen tufft jobb hela tiden. Jesus tar en liknelse med det. Jag ska göra er till människofiskare. Det är ju inte heller det lättaste jobbet rent fysiskt. Att fiska. Och gör man det i liten skala så krävs det ändå ganska mycket uthållighet och tålamod och så vidare. Han säger att vi ska predika evangeliet för hela skapelsen. Att vi ska träda upp i tid och i otid Men så säger han också att vi ska få kraft när den helige ande kommer över oss. Och så ska vi vittna om honom. Avslutningsvis, Romarbrevet 10, 14-15. Paulus skriver så här. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om de inte blivit utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Låt oss få vara sådana som förkunnar det goda budskapet. Och jag tänker att vi behöver förstå vad det är vi har. Och våga tro på kraften i evangeliet. Inte vår egen förträfflighet. De såg att de var enkla män. Men de var frimodiga. Det fanns något annat där. Så behöver vi ta tag i rädslan och osäkerheten. Ta Jesu ord på allvar och be Gud om att på nytt fylla oss med den helige ande. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre, först vill jag tacka dig för att du aldrig sviker, att du är nära, att du går med oss. Att du vill möta oss. Herre, så vill vi be för alla de som upplever ett oerhört tryck just nu. Ett motstånd bara på grund av att de följer dig. Oavsett om det är i Sverige eller långt bort, Herre. Men vi ber för de människorna just nu att du ska ge dem kraft. Du ska ge dem mod, att du ska beskydda dem, Herre. Så ber jag att du skulle hjälpa oss att än en gång få smaka eller upptäcka att du är på riktigt. Kom här och gör det du vill. Herre, hjälp oss att se vad det är som kanske hindrar. Och hjälp oss att se hur vi ska kunna komma loss ifrån det. Hur vi kan kunna hjälpa varandra att våga lite till för ditt rike. Amen.